suttit en stund. Jag tänkte att ni skulle få stå upp medan vi läser bibeltexterna för idag, så ni får lite blod i lemmarna. Om ni reser er så ska vi läsa ifrån tre ställen. Vi börjar i femte Mosebok kapitel 8, vers 1-10. Där står som överskrift Herrens välgärningar, och så står det så här: femte Mosebok 8, vers 1 och framåt. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni vara noga med att följa, så att ni får leva och bli talrika och får komma in och besitta det land som Herren med ed har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herren din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Herren din Gud för dig in i ett gott land, ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och på berg. Ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla olivträd och honung. Ett land där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom och där inget ska fattas dig. Ett land där stenarna är av järn och där du kan bryta koppar ur bergen. Du ska äta och bli mätt, och du ska prisa Herren din Gud för det goda han har gett dig. Och så hoppar vi till Apostlagärningarna kapitel 14. Apostlagärningarna. Ni kan ha en tumme kvar i femte Mosebok, för det är där vi ska vara sen. Men jag läser några andra ställen också. 14, vers 20-23, och det är andra delen av vers 20. Det står det så här, Apostlagärningarna 14, och från andra delen av vers 20, några verser framåt. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sade: vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och i varje församling utsåg de äldste åt dem efter bönefasta, överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Och så slutligen, Hebreerbrevet 12, vers 1-16. Och sen ska vi återvända till femte Mosebok. Hebreerbrevet 12. Vers 1-16, och i mitten där citeras även från Ordspråksboken 3, från första versen fram till 16 versen. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Men jag har glömt den uppmaning som talar till er som till söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han, och han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni ingen fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem.
Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss för en kort tid, så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för de som tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den haltande foten inte går ur led utan istället blir frisk. Sök efter frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vi kan stanna där. Amen. Jesus, vi tackar dig för ordet som vi har läst. Herre, du är mitt ibland oss, har du lovat. Och jag ber dig att du ska verka på det sätt, Herre, som du vill i vårt möte. Tack för din stora förundliga nåd. Vi ärar dig i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Det är över ett år sedan jag stod här sist. Och det är spännande att vi har ju varit på andra ställen och förkunnat och sjungit. Men en stor förmån. Tack Björn för inbjudan och församlingen för förtroendet att få stå här igen. Och jag måste också säga grattis på födelsedagen, Björn.
Visste du det?
Ja, det visste jag. Det var en fågel som kvittrade och sa det. Ja.
Tack för det.
Grattis så mycket. Herren ska välsigna dig på din födelsedag. Det är så här, när man kommer tillbaka till ett ställe man har tjänat, så är det inte helt okomplicerat. Det är inte det att man inte tycker om människorna, men har man gått vidare så har man, och det funderar man om man har något att ge. Och i oss själva har vi aldrig något att ge. Men jag fick ett ord till mig när jag var ute och rörde på mig en dag. Jag hoppas att det är ett ord till oss alla. Som vanligt kan man inte predika något man inte har varit med om själv. Vi kan ju predika om sånt som vi längtar efter. Men vi behöver också spänna det mot vår egen erfarenhet för att verkligen förstå vad Gud har sagt. Och det här jag ska tala om nu idag har jag haft all anledning att fundera väldigt mycket över det här året som har gått. Som ligger bakom. Och jag har sagt till några få personer, jag kan ju säga det här nu, att det har varit ett av de svåraste åren i mitt liv. Jag har haft det bra fysiskt, familjen har varit bra och allting. Men för första gången på många år så stod vi i ett läge där vi inte hade någon församling att tjäna i som förut. Vi vet att vi är välkomna hit, men det är inte det jag pratar om nu. När Gud säger att nu är du färdig på ett ställe, ska gå vidare, och han inte öppnar någon dörr till ett nytt ställe, då undrar man, vad är det som händer nu? Och så upplever man att Gud leder en till ett arbete som man tänker, ja, det här blir nog bra. Och så visar det sig att det var ett arbete som man har vantrivts med varje dag, hela tiden, konstant, och inte kunnat trivas med överhuvudtaget. Och när man har gått i det där eländet, då börjar man fundera på, vad är det som händer? Varför har Gud lett mig in i en situation som jag inte klarar av att hantera? Om man känner att det kommer fram sidor av en själv som man inte är stolt över. Man blir arg, man blir frustrerad, man säger saker som man ångrar. Och så fortsätter det här bara. Och samtidigt vet man det. Det är Gud som har lett mig in i det här. För det är naturligtvis så. Jag har gått tillbaka flera gånger och funderat på, gick jag fel någonstans? Och nej, jag har fått bekräftat. Det är helt rätt. Men ändå är det ingenting som stämmer. Vad är det som händer? Och det här tror jag är något som Guds folk får uppleva ibland. Pris för Gud, vi är igenom det där året nu. Vi har lämnat den där ångesten bakom oss. Och det är jag mycket tacksam för. Men vi kan som individer och församlingar och familjer och hela kristenheten ibland hamna i en situation att Gud, leder oss in i en situation som vi inte klarar av att hantera riktigt. Det kan vara sjukdom, ekonomiska bekymmer, det kan vara problem i äktenskapet, det kan vara prövningar och slitningar i församlingarna. Vi undrar, vad är det som händer? Varför får det här florera fritt? Och så har vi ändå sökt Gud, vi har frågat efter hans vilja, och det är han som har pekat ut riktningen, och vi är precis där vi ska vara, och ändå så ser det ut som att ingenting stämmer. Det här handlar om ökenvandringar. Ökenvandringar. När vi vandrar genom öknen på väg mot himlens land. Och vi har läst det femte Mosebok, och där vill jag stanna. Och jag har funderat en del på, det ser nästan ut som, om man jämför Guds barns liv. Alltså det är fantastiskt att tillhöra Jesus. Vi har en underbar trygghet som vi sjunger. Vilken underbar trygghet jag har. Och så vidare. Och vi gläds över detta. Men ibland får jag en känsla av att Guds barn prövas ibland hårdare än världens barn. Gud för ibland sitt folk igenom större svårigheter och lidanden än han gör med människorna utanför. Varför är det så? Hur kan det vara på det viset? Och jag har haft all anledning att fundera på det här under året som har gått. Det finns ett sätt att hantera de här prövningarna. Det säger att det är djävulens fel. Det är han som har attackerat oss. Och det är klart att han kan göra det. Och han slår naturligtvis där vi är svaga. Men vem är det som ytterst har makten och tillåter eller inte tillåter att saker och ting sker? Vi ber ju Fader vår Herre, utsätt oss inte för prövning. Eller led oss inte in i frestelse, oavsett vilken översättning vi väljer. Om det inte var Gud som hade sista ordet, varför ska vi då be honom att hjälpa oss med det? Det är klart att det är han som ytterst styr vad som får hända. Vissa saker tillåter han, även om det inte är han som är drivande bakom det. Men ytterst har han makten. Och djävulen måste be om lov för allt han vill göra faktiskt. Har du läst samtalet mellan Petrus och Jesus inför förnekelsen, så säger Jesus till Petrus: Satan har begärt att försålla er som vete. Djävulen måste be om lov. Ytterst är Gud som har makten. Så därför, när vi går igenom svårigheter, så ytterst är det Herren som låter detta ske. Varför gör han det? Och varför gör han det ibland mycket hårdare med Guds folk än med världens barn? Det har jag funderat på. Det här kanske inte är ett jätteuppbyggligt ämne. Men min bön är att du och jag ska förstå någonting om vad Gud vill med oss när vi går igenom prövningen. För det finns ett slut. När Gud låter prövningen komma, står det i Jakobs brev, då bereder han också en utväg så vi kan hålla ut. Och det är inte bara det att vi ska igenom det till andra sidan. Det finns lärdomar att lära sig längs vägen som vi behöver sen. Och det ska vi gå in på nu. Jag kommer lägga ut 8 kapitlet där i början, 5 Mosebok. Därför att det som står där är en beskrivning av precis hur Gud handlar med sitt folk och med dig och mig som individer. När vi går igenom ökenvandringar. Allt i kristna livet handlar inte alls om det. Men det kommer perioder när vi får gå igenom. De var 40 år i öknen innan de fick komma in i landet. Hur länge fick de behålla landet sen? Ja, det var många, många hundra år. Så att allt i livet handlar inte om prövningar och ökenvandringar. Men under perioder så hamnar vi där. Och då gäller det att vi förstår, vad är det som händer? Och vad vill Gud egentligen med det här? Det första, min första punkt, jag kommer kanske hålla på länge här, men ni är vana vid det, så det är ingen fara. Gud för oss genom ökenvandringarna därför att vi är på väg mot landet. Eller hur? Han börjar här med att säga det, att jag ledde dig hela vägen i öknen. Och innan dess så talar han om att när ni kommer in i landet, det finns alltså ett mål, va? När du och jag möter de här svåra perioderna, då ska vi veta att vi är inte ute och irrar i någonting, utan det finns ett mål med alltihopa. Ett yttersta mål. Det finns andra mål också, sånt som Gud vill göra med oss när vi prövas. Men ytterst handlar det här om att vi ska komma fram. Vi ska komma fram till landet. Gud hade befriat Israels folk från slaveriet, va? I Egypten. Och han har låtit dem vandra genom Röda havet. Han har gett dem lagen på Sinai. Och så leder han dem då genom öknen på väg mot landet som han har lovat dem. Det här är en underbar historia. Jag är fascinerad över första och andra och tredje, fjärde och femte Mosebok. Och Josua och domarboken alltihopa. För när jag läser det så ser jag mitt eget liv hela tiden. Allting, och jag ser er också. Allting vi möter, det har alla andra människor som står om här. De har redan mött det. De har redan varit med om samma sak. Därför är det så fascinerande. Och hela den här uttågshistorien, vandringen genom öknen på väg mot landet. Det är ju en bild för oss. Vi är på väg mot Kanaans land, va? Bildligt talat. Va? Vi har ett mål, va? Och Gud har befriat oss ur syndens slaveri. Genom dopet har vi gått genom vattnet. Vi har fått anden vid berget Sinai. Och så är vi nu på väg, va? Det finns ett land som Gud har lovat oss, va? Problemet för Israel var bara det att svagheterna de hade gjorde att de ständigt föll i synd. Och till slut så blev den här ökenvandringen förlängd. På grund av deras egna svagheter. De fick vandra hela 40 år i öknen. Innan Gud ansåg att de var redo att gå in i landet. Så kan vi tycka att ja, hur många gånger hann de falla innan Gud straffade dem på det sättet. Var det en, två eller tre gånger? Nej, det står i fjärde Mosebok att det var 10 gånger de vände Gud ryggen och vägrade tro. Så Gud hade tålamod med dem verkligen. Men till slut så säger han så här. Eftersom ni inte litar på mig. Då kommer ni att få gå runt 40 år i öknen tills den generationen som har varit upproriska så här mycket har dött ut och era barn ska få inta landet. Så blev det för dem. För det fanns sånt, och det är här som är min huvudpunkt nämligen. Det fanns sånt hos folket som inte kunde följa med in i landet. Och det finns saker hos dig och mig som heller inte kan följa med in i himlen. Det är min huvudpunkt. Och det är en av anledningarna till att Gud för oss genom prövningar. Han vill fostra oss. Och han vill skala bort sånt hos oss som inte kan följa med in. Han gjorde det med dem för att de inte skulle förlora landet för snabbt. Men de gjorde det till slut på grund av sina svårigheter. Men jag kommer tillbaka till det himmelska landet är annorlunda. Det kan vi inte förlora. Men det innebär att allt det där som inte hör hemma där måste lämnas på andra sidan gränsen. Och det är en anledning till att Gud för oss genom prövningar och svårigheter. Det är så med oss idag. Gud har kallat oss till det himmelska landet. Han har frälst oss, döpt oss i helige ande. Han har lovat att vara med oss. Men det finns sånt hos oss som inte kan komma fram. Vi behöver helgas. Och vi läste i Hebreerbrevet där, utan helgelse får ingen se Herren. Det är så här, Gud handlar med oss i tre tempus. Han har frälst oss genom sonens blod och strykit ett streck över vårt skuldebrev. Det har att göra med våra synder från förr, va? Och vi får be ständigt om förlåtelse för det som hände igår. Men sen arbetar han med oss idag, hela tiden, i presens för att frälsa oss, för att förvandla oss, för att göra oss mer lika Jesus. Och när Jesus kommer tillbaka, då sker slutförvandlingen. Då ska du och jag förvandlas till hans likhet. Och då kan vi ärva landet. För det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Så Gud arbetar med oss på det sättet. Det vi är inne på nu är det som sker varje dag. Gud jobbar med dig även när du sover. Han arbetar med oss hela tiden för att forma oss till likhet med Jesus. Och Romarbrevet 8:28 som har blivit ett sånt där favoritställe. Han låter allting samverka till det bästa för den som tror. Allt vi går igenom syftar till det här. Vi är på väg mot landet, va? Och vi ska in där, va? Men det finns sånt som måste lämnas bakom, va? Vi måste lämna någonting. Det handlar inte bara om att lämna fysiska saker. Det finns saker i våra personligheter också. Och det finns andra saker som behöver lämnas bakom för att vi ska komma in. Och hur gör Gud det? Jo, han gör det på samma sätt som finns beskrivet här. Och det är min andra punkt. Han för oss genom ökenvandringarna för att ödmjuka oss. Det står det i vers 2. Kom ihåg, Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig. Jag tittade vad det hebreiska ordet betyder. Och det var ju inte så uppmuntrande läsning, men man får läsa även lite negativa ord positivt. Där står faktiskt att Gud vill sänka oss. Och när man tänker på en båt eller en människa och pratar om att man ska sänka någonting, så låter det som att man ska förstöra det. Men det handlar helt enkelt om att vår nivå ska gå ner och Guds nivå ska gå upp. Så, och ordet kan också betyda att se ner på någon. När vi säger det på svenska, då menar vi i negativ mening, va? Att han ser ner på mig. Men det handlar om att Gud är den som är upphöjd och vi är de som ska gå ner på knä. Va? Vi behöver ödmjukas. Det är inte Gud som ser upp till oss, det är vi som ser upp till honom. Va? Det är ödmjukelsen. Det är det första. Det andra som står här, det står att han ska pröva oss. Det ordet betyder att testa, att försöka, att pröva. Det tänkte jag direkt på min bakgrund. Jag har jobbat många år som programmerare. Innan Gud kallade mig tillbaka till förkunnartjänsten. Och då, när man är programmerare och håller på med datorer och skriver datorprogram, då brukar man prata om 80-20-regeln. Och då brukar man säga att det tar ungefär 20% att göra ett program av tiden. Sen tar det 80% av tiden att hitta alla fel på det. Därför att när man sitter och skriver, det blir alltid tokigt. Och man tänker inte alltid på alla speciella omständigheter som kan inträffa. Och när man vill testa de här programmen för att se att de verkligen gör vad de ska, då vill man ofta utsätta dem för lite press. Alltså man stoppar in extrema värden, om du förstår vad jag menar. När Josef ska testa en växellåda till exempel, jag tror inte han kör bara på 1500 varv, utan då höjer han trycket i motorn och han vill se vad klarar den här av påfrestningarna. Det är de extrema förhållandena när man provar någonting som är avgörande. För klarar man ett extremt förhållande, då klarar man också enkla förhållanden. Det är det Gud gör med oss. Han prövar oss. Och då är det inte bara solsken. Utan då låter han oss möta saker och utsättas för saker som vi inte riktigt klarar av att hantera. Vi förs till gränsen för vår förmåga. Och vad händer då? Jo, vi blir tvungna att lita på honom istället. Det är inte längre vi som ska göra verket, utan han. Och nyckelpoängen i det här som han säger, det är det som står i slutet på andra versen. För det ödmjukar dig, prövar dig och, det var det här som kom till mig när jag var ute och gick, så lära känna vad som är i ditt hjärta. Hjärtat i Bibeln, mina vänner, det är ju inte blodpumpen. Det är ju det allra innersta av vår personlighet, vår vilja, våra tankar, vår personlighet. Allt det här där vi fattar beslut, där vi tänker, våra värderingar. Va? Och det är hjärtat som behöver bli förnyat när vi blir frälsta. Va? Det är från hjärtat, säger Jesus, som onda tankar stiger upp. Mord, äktenskap, brott, otukt och allt vad det kan vara. Va? Och det är det som behöver bevaras. Va? Därför därifrån utgår livet. Och när Gud för sitt folk genom de här prövningarna, då är det för att få lära känna vad som egentligen finns längst där inne. Och det här har jag upptäckt under det här året som gick. När Gud utsatte mig för saker som jag inte klarade av, då visade det sig att den där Robert var inte så helgad som han trodde alla gånger. Då kom det fram saker som jag inte är stolt över. Jag vill inte prata om mig själv. Men jag säger det här för att ni ska förstå. Det här är någonting som vi möter. Va? Vi är med om det här. Men vet inte Gud redan vad som finns i våra hjärtan då? Varför vill han lära känna det? Jo, det hebreiska ordet här betyder att fastställa genom att se. Så länge någonting ligger latent, längst nere, djupt begravt i våra hjärtan och inte kommer upp, då kan vi inte ta itu med det. Det är först när vi genom det vi utsätts för, det här kommer fram. Det är då vi kan bekänna och bli befriade. Det är därför Gud vill arbeta så. Ökenvandringarna syftar till att pröva oss att sånt som ligger fördolt i våra hjärtan kommer fram. För Israel handlade det här om de ville hålla hans ord eller inte. Han säger det. Han ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig, pröva dig, så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Det var det som var frågan. Vill ni följa mig? Är det jag som ska vara enda guden i ert liv? Om jag leder er in på vägar som ni inte vill vara på. Är ni villiga att säga, ske din vilja, inte min då? Det var det som var den stora saken. Och Israel visade under de här 40 åren, framförallt innan då, innan de blev utskickade på den här långa omvägen, att de höll inte måttet. Och det är samma sak för oss, va? Nu kanske jag raljerar, men lyssna nu. Det är väl inget jobbigt att vara kristen och följa Jesus när allting fungerar bra. Eller hur? När vi inte utsätts för någonting. När allting funkar. Det är härligt i församlingen. Äktenskapet är bra. Och familjen är lydig. Ja, lydig. Jag menar barnen naturligtvis. Barnen är lydiga, va? Det är gott om pengar på kontot, va? Bilen går inte sönder. Och går den sönder, då kan man lämna den till Josef. Och han lagar alltid den. Men det är när vi utsätts för de där situationerna som vi inte kan hantera. Det är då vår verkliga karaktär kommer fram. Vad är vi egentligen gjort av för skrot och korn? Och jag tänkte på några exempel faktiskt för att illustrera det här. De står inte i texten, men jag funderar på vad är det vi kan möta i livet. Det första jag tänkte på, det kan vara så här. När du och jag går igenom livet, vi tror på Jesus. Vi har en massa förväntningar. Vi vill vara med om det, vi vill se det, vi vill åka dit. Vi vill kanske tjäna den nådegåvan, vi vill göra det här. Eller vi förväntar oss en massa saker. Och det kan vara så att vi förväntar oss kanske saker som Gud inte har tänkt. Det kan vara upplevelser vi vill göra, karriär vi vill göra. Det kan vara både det ena och det tredje. Men sen när vi går igenom livet så händer inte det här. Det blir inte som vi har tänkt det. Alltså, vi fick inte som vi ville. Och då är det lätt att det stiger upp kanske då besvikelse i våra hjärtan. Och så kan det där utvecklas till bitterhet. Och kanske till och med att vi säger till Gud till slut så här. Varför utsätter du mig för det här? Du har ju inte gjort som jag ville. Ja, men vänta nu. Det var ju inte därför Jesus kom för att frälsa oss. För att vi skulle få som vi ville. Eller hur? Men det var väl för att han skulle få sin vilja igenom. Eller hur? Det här är ett sätt som Gud prövar oss. Är det din vilja med ditt liv? Är det min vilja med mitt liv som är avgörande? Vet ni, det var det svåraste faktiskt, tror jag, under det året som gick. När jag var tvungen att gå till skolan måndag till fredag. Och stå där. Jag vill inte. Det var det värsta av alltihopa. Och jag kände mig som en treåring som var upprorisk mot sina föräldrar. Jag vill inte. Jag vill inte. Det är det här som är frågan. Är det Guds vilja? Eller min vilja? Man kan också vara så här, mer praktiskt exempel. Det här är sånt som händer under hela livet. Låt säga att vi är medlemmar i en församling. Vi trivs bra där. Det kanske kommer en ny pastor dit. Som är lite maktfullkomlig. Och som börjar köra över folk. Tar ifrån dem deras uppdrag i församlingen. Kanske till och med kastar ut medlemmar på gatan och säger att de icke är önskvärda. Hur reagerar man då som kristen? Tänker man på hämnd då? Eller säger man som Jesus, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Kom ihåg det jag sa förut, när Gud prövar oss, då utsätter han oss för sånt som vi inte kan hantera. Varför? Därför att det där hämndbegäret som kan stiga upp i våra hjärtan, att man får känna sorg över sin situation, det är befogat. Man ska känna sorg, man ska bli ledsen när sånt händer i Guds församling. Men när vi utsätts för saker i församlingen som lockar fram sämre sidor hos oss. Gud kan tillåta det ske därför att han vet att det här kan inte följa med in i himlen. Vi måste ha bort det här. Då bör du bekännas och förlåtas. Sen när vi upptäcker att vår äkta hälft inte är så felfri som vi kanske trodde när vi gifte oss. Hur gör vi då? Det kan också vara en prövning, va? gör vi då? Fortsätter vi att älska så som Jesus älskar församlingen trots hennes fel och brister? Eller slutar vi att älska? Det är också en sån där sak man kan möta på vägen. Varför sker det här? Jo, det är för att lära oss att leva av Guds ord och inte av våra egna resurser. Han fortsätter och säger här: för att lära dig vad som, för att lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig, lät dig hungra, han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Det här har varit min följeslagare under hela det här året. Jag kanske inte har förstått det tidigare, men jag hade en märklig upplevelse förra hösten när jag insåg hur svårt det jag hade framför mig var. Och då sitter jag i vardagsrummet och så tar jag fram en sån här ask med mannakorn. Jag tänkte jag kanske kan få någonting uppmuntrande, typ att Gud ska höra min bön och befria mig från alltihopa. Vet ni vad som kom upp? Det var det här ordet: att den som kommer till mig men älskar sin far, sin mor och sin bror och allt de äger och har och sitt liv mer än mig, han är mig inte värdig. Gud vill leda oss genom de här ökenvandringarna. Och hur klarar vi av dem? Vi får gå till Guds ordet hela tiden. Det är genom att ständigt spänna sitt liv mot det som står skrivet som vi får kraft att ta oss igenom. Och då kan vi faktiskt också få sådana tilltal som vi inte vill ha. Jag kan säga det, i den stunden när jag fick det så var det inte särskilt roligt. Men jag förstår det. Jag måste underordna mig. Det är Gud som leder mig genom den här svåra tiden. Och det är Gud som leder er när ni är ute på er ökenvandring också. Varför sker det här? Återigen, vers 5. Du ska veta i ditt hjärta att Herren Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herren Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Det är faktiskt så att de här ökenvandringarna är bevis för att du är ett äkta Guds barn. Om Herren aldrig utsatte dig för prövning för att fostra dig, då står det i det vi läste i Hebreerbrevet: det är för att ni är söner som Gud fostrar er. Och han gör det för att ni ska få del av hans frid, hans rättfärdighet och hans helighet. Om vi inte möter några prövningar som kristna, då bör vi fundera över hur vi har det ställt med Gud. Och det är det jag menar. Gud använder lidandet för att helga oss och föra oss in i himlens land. Det är därför Paulus och Barnabas säger till de nyfrälsta: vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Det är så. Och han är med genom alltihopa. Men det är fortfarande ett faktum att det är så. Slutligen, han leder oss under ökenfärden. Han säger på ett annat ställe: han ska aldrig överge oss, aldrig svika oss. Och låter han prövningen komma, då bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Det är inte så att det kristna livet handlar bara om det här. Men ibland kommer vi in i såna här perioder där vi prövas alldeles särskilt. Det andra är, han säger till folket här: att jag lät dig hungra, jag lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Säger han: dina kläder blev inte utslitna, din fot svullnade inte under dessa 40 år. Gud ger oss det vi behöver mitt under prövningen också. Det är viktigt att komma ihåg. Och slutligen då, han för oss genom ökenvandringarna för att fostra oss till vårt verkliga bästa. För att vi ska få del av hans helighet, läste vi i Hebreerbrevet 12. Ni vet, när vi tänker på helighet så tänker vi att det handlar om att vi inte ska synda. Men det handlar också om att när Gud är helig, då betyder det att Gud är avskild från allt annat. Och väldigt ofta är det så att när Herren har en ny uppgift för oss, då för han oss först igenom en prövning för att skärpa oss, slipa yxan, göra ordning den, skala bort det där som inte kan följa med in i nästa del av uppgiften som vi har i hans rike. Det här är ökenvandringar. Och jag tror att vi var och en kommer in i dem ibland. Men jag vill att ni ska veta det. Det är Gud som leder oss in i det. Och det är också Gud som för oss igenom det. Och han finns även på andra sidan sen. Så är du inne i en prövning. Ta emot det som en uppmuntran. Det finns en tanke med det du går igenom. Det är inte bortkastat. Och det handlar om att Herren skärper dig och gör dig mer lik sig för att han ska kunna använda dig mer än tidigare. Det är därför det sker. Jag lämnar det så. Låt oss be. Jesus, du är med oss Herre när vi utsätts för svårigheter och prövningar. Tack att du prövar ditt folk. Men det är för att du vill förbereda oss i himlens land. Det finns ett mål för oss Herre. Vi får överlämna allting till dig Jesus. Jag ber Herre, om det är någon här alldeles särskilt som är ute på ökenfärd, så ber jag Jesus Guds son, förbarma dig över den brodern och den systern. Kom med din välsignelse, med din uppmuntran, med din nåd, med din hjälp. Och låt prövningen ha ett slut. Tack att du sänder inga prövningar som vi inte kan ta oss igenom. Du är med hela vägen. Och på andra sidan så finns stora välsignelser från dig. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.